السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يفوت شترات قوينهم كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وبطالة ديفر لكون الأم هر Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade att muslimerna skulle be mot Kaaba. Och där avrundade vi förra lektionen. Och det finns också en till mening här som vi inte gick igenom. Och det är då författaren säger: Wa furida sawmu ramadan wa furidat li ajlihi zakatul fitr qubayla biyum. Och under samma år, yani år 2 hijri, det andra året efter hijra, så förpliktade Allah subhanahu wa ta'ala för muslimerna att fasta i Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam. Det var då år 2. Och samma år, eller samtidigt, förpliktade Allah azza wa jalla också för muslimerna att betala zakatul fitr. Taib. Så det var också då en bestämmelse som kom i Medina. En fråga som de lärde också diskuterat är: när blev det obligatoriskt att betala zakat? Vi har berättat att bönen blev obligatoriskt under al-Isra wal-Mi'raj, himlafärden i Mekka. Och här har vi fastan i Ramadan. Zakat, de lärde säger att det blev lagstiftat att betala zakat i Mekka. Okej? Men det kom inga bestämmelser. Det kom bara hjälp fattiga. Betala zakat, dela med er. Okej? Och de här bestämmelserna, al-ansiba, det kom ner i Medina. Att man ska betala 2,5% av vissa egendomar en gång om året och så vidare. För de som då har nått en viss gräns av rikedom. Så det här uppenbarades i Medina. Okej? Nej. Vi går vidare till nästa stycke. Och det är Ghazwatul Badr al-Kubra. Det stora slaget vid Badr. Vi nämnde förra lektionen om hur det började. Konflikterna hade börjat redan. Kriget var redan igång, kan man säga. Då icke-muslimerna, Quraysh, hade förföljt muslimerna, försökt mörda profeten Muhammad a.s. och försökt utplåna islam. Tagit deras pengar, tagit deras ägodelar. Och profeten al-Islam hade med Allah azza wa jalls hjälp utvandrat till Medina. Och där hade man då börjat bygga den muslimska staten. Och där uppenbarade Allah också för muslimerna att de skulle strida. De skulle försvara sig och de skulle strida för att sprida denna rättvisa. Att kalla folket ut från avgudadyrkan till dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala ensam. Och vissa händelser hade då föregått denna stora händelse som vi kommer att tala om idag. Slaget av Badr, som är det första riktiga stora slaget i islam. Och då säger författaren att vi kommer förkortat att nämna det stora slaget av Badr, det andra slaget av Badr. وَهِيَ الْوَقْعَةُ الْعَظِيمَةُ. Och det är den stora händelsen الَّتِي فَرَّقَ اللَّهُ فِيهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Och det är den stora händelsen där Allah subhanahu wa ta'ala särskilde mellan sanning och falskhet. وَعَزَّ الْإِسْلَامُ. Och han ärade islam. وَدَمَغَ الْكُفْرُ وَأَهْلَهُ. Och han krossade folket av otro och deras otro. Och Allah subhanahu wa ta'ala i surat Al-Anfal, sura 8 i Koranen, kallar slaget av Badr för Yawm al-Furqan. Den dagen där sanning skiljs från falskhet. Den dagen där Ahlul Haqq, folket av islam, kommer att få izza. De kommer att få ära och de kommer att få seger. Och då säger författaren att då det var Ramadan, detta år, det andra året av hijra, det första året som muslimerna fastade, så nådde det profeten alaihissalam att en karavan var på väg tillbaka från Sham. En karavan som tillhörde Quraysh var på väg tillbaka från Sham. Och den leddes av Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb. Och han hade med sig ungefär 30 eller 40 stycken personer som då var med från Quraysh på denna handelskaravan. Och det är en karavan som var adim, som hade mycket pengar som tillhörde Quraysh. Så profeten alaihi salatu wassalam uppmanade folket i Medina att bege sig ut för att ta denna karavan från dem. Och som vi nämnde så var det här krigstillstånd. Det handlar inte om att råna eller stjäla. Profeten alaihi salam gör inte sånt, utan det är krig och det här är krigsbyte. Och vad hade hänt först? Vem var det som stal från vem först? Vem var det som tog från vem först? Det var kuffar i Mekka som stal muslimernas egendomar och tvingade dem att fly från sina egna hem. Så att det är bara jaza'an wifaqan. Så som de har gjort för dem tillbaka. Det är det som det handlar om. Och det är krigstillstånd som vi sa. Och profeten alaihissalam uppmanade då de som hade möjligheten att bege sig ut. Men han gav inte så stor uppmärksamhet. Utan de som var där i Medina, i stan, och hade en kamel eller häst färdig, skulle följa med ut. Så han var inte beredd på att ge sig ut i krig. Utan det handlade om att ge sig på den här karavanen med 30-40 män. Så det handlar inte om att ta med sig massa soldater och så vidare. Utan gärna de som är här kan följa med. Och de som inte är här och de som inte är förberedda, de får stanna kvar i Medina. Så såg läget ut. Så han begav sig ut mot Bedr med 300 personer, ungefär 300 plus. Vissa säger 319 personer. Begav sig ut från Medina mot El-Bedr. Och det här var den åttonde dagen av Ramadan. Och profeten alaihi salatu wassalam satte som ansvarig över Medina att leda bönen och styra Medina Ibn Umm Maktum. Och ni minns, vi talade om honom. Den blinda sahabin som var känd för att han var den som gjorde adhan, som kallade till bönen radiyallahu anhu. Och också den som Allah subhanahu wa ta'ala talar om i surat al-Abasa. Så profeten alaihi salatu wassalam satte honom som ansvarig över Medina och ansvarig att leda bönen. Men när profeten alaihi salatu wassalam nådde till en plats som heter Rauha, så skickade profeten alaihi salam Abu Lubaba ibn Abd al-Mundhir och satte honom som ansvarig över Medina. Och den här platsen Rauha ligger ungefär 40 kilometer utanför Medina. Då så ändrade profeten sitt beslut alaihi salam och bestämde att Abu Lubaba, en man från Al-Ansar, skulle vara ansvarig över Medina. Taib. Ja. Och det här visar också vikten av att vi muslimer måste ständigt ha någon som är ansvarig. Ledaren kan inte bara lämna landet, utan någon måste alltid upprätthålla lag och ordning i landet. Okej? Okay? Ja. Och så säger Ibn Kathir att då profeten alaihissalam begav sig ut med dessa 300 plus soldater, så hade de inga ryttare. Alltså de hade inga folk som red på hästar, förutom Zubair och en häst som tillhörde Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi radiyallahu anhuma. Och de hade 70 kameler. Så hade de två hästar och 70 kameler. Och de var 320 personer som skulle färdas hundratals kilometer. Så vad gjorde de för någonting? De kan ju ta'aqqabun. De red i skift. Att en rider och två går. Eller två rider och en går och så vidare. De turas om att rida på kamelen. Så han säger till exempel här att Rasulullah alayhi salatu wassalam tillsammans med Ali och Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi turades då om att rida på en kamel, och Zaid ibn Haritha och Anasa och Abu Kabsha, som alla tre var mawali, de var betjänter till profeten alayhi salatu wassalam, turades om att rida på en kamel. Och sen finner vi också att Abu Bakr och Umar och Abdurrahman bin Auf delade på en annan kamel. Wahalumma jara. Och så gärna var det med resterande sahaba. Så att de var då 300 plus och hade ungefär 70 kameler och 2 hästar som de turades om att rida på. Och finner vi också att profeten alaihissalam var väldigt ödmjuk. Sahaba erbjöd honom att rida själv. De säger, du får en egen kamel. Så han säger att det är inte så att ni är piggare än mig. Utan vi blir alla trötta. Jag blir trött och ni blir trötta. Låt oss turas om. Alayhi salatu wassalam. Han var väldigt ödmjuk, mashallah. Och sen säger Ibn Kathir att Rasulullah alayhi salatu wassalam gav en liwa, fanan, till Musab ibn Umayyah. Och en raya, en mindre fana, till Ali ibn Abi Talib och till en annan man från Al-Ansar. Och den rajan, den fanan som Al-Ansar hade, var det Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu som bar på. Ni vet, förr i tiden när man begav sig ut i strid så hade man fanor, raja. Och den största man har som en huvudfana, den var vit. Och den gav Rasul alayhi salatu wassalam till Musab ibn Umayyah radiyallahu anhu. Och sedan så har man mindre grupperingar när man ska strida. Mindre arméer som är under den stora armén. Och varje underarmé har en egen fana. Så Ali radiyallahu anhu hade en fana och Sa'd ibn Mu'ad hade den andra fana. Ja. Och de var svarta. Ali och Sa'ds fana var svart, medan Musabs var vit. Ja. Tayyib. Och bland de som också var där och höll, eller tillsammans och försvarade denna fana, var en annan sahabi som heter Qais ibn Abi Sa'sa'a. Och när profeten alaihissalam då begav sig ut med denna armé och de kommer till en plats som heter Safra, så skickade Rasulullah alaihissalam en man som heter Basbasa ibn Amr al-Juhani. Och han var, hade Wahawa Halif Bani Sa'ida, och han skickade också Adi ibn Abi Zagba al-Juhani radiyallahu anhuma till Badr för att spionera. Yatahassasani, yani för att kolla läget. Vad var det som hände där borta? Och så vidare. Och beträffar Abu Sufyan, och här är också viktigt, vi har då, så att ni ska förstå vad som händer, vi har Medina, vi har Sham, vi har Mekka. Och de har hört att det finns en karavan full med rikedomar som tillhör Quraysh, som är på väg från Sham till Mekka. Okej, och den är typ längs kusten. Så de rider ut mot kusten. Okej. Och Abu Sufyan var den som då ledde den här karavanen. Han fick höra talas om att muslimerna var på väg. Och det här var innan Abu Sufyan hade accepterat islam. Så han var fortfarande mushrik. Så han fick höra att muslimerna var på väg. Så Abu Sufyan skickade en person som heter Damdam ibn Amr al-Ghaffari till Mekka för att varna folket. Att varna Quraysh att deras karavan var i fara. Yani den var i fara. Och att Muhammad a.s. och hans sahaba ville attackera dem. Så när denna varning kommer till Mekka så agerade de snabbt, folket i Mekka. Och de förberedde sig för att ge sig ut i försvar till denna karavan. För det var deras pengar. Och inte bara det, De säger här att alla ashraf, alla höga, nobla personer i Mekka begav sig ut. Förutom Abu Lahab. Abu Lahab stannade kvar och skickade istället en man som skulle ersätta honom, som var skyldig honom pengar. Så han skickade den här mannen och han stannade kvar i Mekka. Taib. Och de yani samlade också al-qabail, de stammar som var runt Mekka, för att följa med och hjälpa dem. Och ingen från Quraysh stannade kvar förutom Bani Adi. Ingen av dem gick ut. Och Bani Adi, det var de som var, man kan säga, närmast släkt till Rasulullah alayhi salatu wassalam. De vägrade gå ut för att strida mot profeten alayhi salatu wassalam. De stannade kvar i Mekka. Och de begav sig ut från sina hem, så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Bataran wa riya'an nas wa yasudduna an sabilillah. De begav sig ut i högmod för att visa upp sig som ögontjänare och för att hindra folk från Allahs väg, från islam. Det var deras syfte med att ge sig ut, att visa upp sig och att då hindra folk från al-islam. Och här tänkte också Quraysh på att de ville försvara sina pengar. De ville inte att det skulle bli något rykte, att man kan inte färdas längre, utan vägen måste vara säker, så vi måste sätta stopp för detta. Och de ville också visa att de är starka. Quraysh var väldigt respekterade. Handelsmän kommer till Mekka för att handla, och om det sprider sig att de blir rånade, man kan inte längre färdas på den här vägen, så förlorar de sitt rykte. Taib. Så att de var tvungna då att bege sig ut för att försvara detta och för att också försöka strida mot islam. Och han säger också att det var deras stora hat, al-hanaq, al-azim, ala rasulillahi alayhi salatu wassalam, mot Allahs sändebud och hans sahaba, som fick dem att bege sig ut. Och att muslimerna också, som ni minns i förra föreläsningen, i tidigare slaget hade dödat en man som hette Amr ibn al-Hadrami. Så de ville hämnas honom. Det är också en av syftena varför de begav sig ut på det här med det här stora antalet. Och så säger författaren att Allah subhanahu wa ta'ala samlade dessa två parter, yani ala ghayri mi'ad, yani utan att någon av dem riktigt var förberedd på vad som skulle hända. Taib. Och Allah azza wa jalla har en hikma, en vishet i detta. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Och alla dessa verser som författaren nämner, de finns i surat Al-Anfal, sura 8 i Koranen. Och ibland, man brukar säga att vissa sura handlar om vissa slag. Taib. Uhud nämns till exempel i surat Ali Imran. Och här har vi surat Al-Anfal, handlar mycket om slaget av Bedr. Jättemånga verser. Ja. Och när Rasulullah alayhi salatu wassalam fick höra att Quraysh hade begett sig ut, så samlade han sahaba och frågade om deras åsikt, istashara. Och al-muhajiruna talade, Abu Bakr talade, Umar talade, al-Miqdad talade, och de sa att vi är med dig, ja Rasulullah. Vi stöttar dig, låt oss strida. För han gav dem valet, yani, vad tycker ni? Nu är Quraysh på väg för att försvara denna karavan. Ska vi fortsätta? Ska vi be oss tillbaka? För tänk här på att han begav sig inte ut för att kriga. Så att de var inte riktigt förberedda. 300 soldater, hur många ska komma från Mekka? Allah har. Så han vill inte sätta sahaba i en svår sits. Så han frågar dem: vad tycker ni att vi ska göra? Ska vi åka tillbaka? Ska vi kriga? Vad ska vi göra för något? Och al-Muhajirun talade. Taib, de talade. Och al-Miqdad sa väldigt starka ord. Han sa: ja Rasulullah, vi är med dig. Vi kommer inte att säga som Bani Israel sa till Mosa: gå du och din herre och slåss, vi sitter här och väntar. Men vi säger: gå du och din herre och slåss, och vi slåss med dig. Vart du än går, vi kommer att gå med dig. Så profeten Hassan fortsatte att fråga. Men ingen från al-Ansar pratade. Och här är det också viktigt att komma ihåg att det var ungefär 300 personer. Och 100 av dem var från al-Muhajirun. Och 200 plus var från Al-Ansar, de var majoritet. Så vad de skulle säga var det viktigaste. Och att Al-Ansar också, som ni minns, bara hade gett bay'a. De hade gett det här löftet att försvara och ge profeten seger alaihissalam om han blev attackerad i Medina. De hade lovat detta. Och de hade inte gett något löfte att försvara honom utanför Medina och strida med honom utanför Medina. Så det här var någonting nytt. De skulle också få säga sitt. Och då så säger Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu: "Ya Rasulullah, det är som att du vill att vi ska säga våran åsikt." Och då så säger han: "För wallahi, ya Rasulullah, om du ber oss att gå genom haven med dig, så kommer vi att gå genom haven med dig, ya Rasulullah." Och så säger han: "Fasiru bina ya Rasulullah ala barakatillah." Så vi är med dig, ya Rasulullah. Låt oss färdas med Allahs välsignelse. Och han sa också att ingen av oss kommer att ge tachallaf, kommer att stanna kvar. Vi kommer alla att gå. Och vi är sabr, vi är tålmodiga, vi är krigare. Låt oss gå och du kommer att få se vad vi går för. Låt oss gå. Och då blev profeten glad, alayhi salatu wassalam. Och så sa han: "Siru wa abshiru, fa inna allaha qad wa'adani ihda ta'ifatain." Att låt oss ge oss ut på detta slag, för Allah subhanahu wa ta'ala har lovat oss att vi kommer att få en av två segrar. Antingen karavanen, eller så kommer vi att vinna mot Quraysh. Och sen säger Ibn Kathir att Rasulullah alayhi salatu wassalam begav sig då ut mot Badr, och de slog läger på en plats nära Badr. Ja. Och här så säger han att varakiba ma'a rajulun nam mustakhbiran. Så att de slog då läger här, och morgonen därpå, eller på kvällen, så skickade profeten alaihissalam Ali och Sa'd och Zubayr till platsen där man hämtar vatten i Badr för att kolla läget. Och fann de där, de fann två stycken slavar som tillhörde Quraysh, som också var där för att hämta vatten. Och de tog de här två slavarna tillbaka till profeten Muhammed alaihissalam. Okej. Okay. Och profeten alaihissalam stod och bad. Och då började sahaba att förhöra de här två personerna som var skickade av Quraysh. Och de började fråga dem: "Var kommer ni ifrån? Och vad gör ni för något?" Och de säger att vi jobbar med att hämta vatten åt Quraysh. Men det var inte det här som sahaba ville höra. De trodde att de här personerna var med den andra gruppen, med Abu Sufyan som hade karavanen. Det var det som de ville ha. De ville ha karavanen. För här visste de inte, vem skulle de möta först? Skulle de möta Quraysh eller skulle de möta Abu Sufyan? Vilket var det de ville? Ta karavanen och åka tillbaka till Medina. Så de här två slavarna säger att vi kommer från Quraysh. Vi är med dem. Vi är inte med Abu Sufyan. Och då blir de arga och slår dem. Och säger: "Berätta sanningen. Ni erkänner att ni är med Abu Sufyan." Och de slår dem och slår dem och säger: "Okej, vi är med Abu Sufyan." Ja, de blir ljuga för att de vill inte bli slagna. Och när de lämnar dem, de säger: "Nej, men vi är Quraysh." Och sen så blir profeten alaihissalam färdig med bönen. Och han kommer fram och han säger vid honom, i vars hand som min själ vilar, så sa de bara det som ni ville att de skulle säga, för att ni slog dem. Ja, när ni slog dem så ljög de. Och när ni inte slog dem så sa de sanningen. Och då så säger profeten alaihissalam till de här två slavarna: "Vart är Quraysh?" Och de säger att de är bakom den här höjden eller berget. Och han säger sen: "Hur många är de?" Och de säger: "Vi vet inte hur många de är." Och då säger han: "Hur många kameler slaktar de om dagen?" Ja, de behöver äta. "Hur många kameler slaktar de om dagen?" Och då säger de att de slaktar mellan 9 till 10 kameler. Och då så säger profeten alaihissalam att då är de mellan 900 till 1000 soldater. Ja, han kunde räkna ut hur många de var baserat på maten som de förberedde. Ja. Och de två spioner som profeten Al-Islam hade skickat ut tidigare, Besbes och Amr ibn Adi, Besbes ibn Amr och Adi ibn Abi Ragba. De hade skickat ut då till Bedr för att kolla läget. Och de hörde två kvinnor prata i Bedr. Och den ena kvinnan säger till den andra: när ska du betala tillbaka min skuld? Och den andra säger: när karavanen kommer imorgon. När den kommer imorgon. Eller i övermorgon. Då kommer jag att jobba åt dem. Jag kommer få pengar och jag kommer att betala tillbaka skulden. Och då fanns det en man där som heter Mejdi som sa det är sant. Yani, typ karavanen kommer i övermorgon och så vidare. Så de hörde allt det här. Och de begav sig tillbaka och berättade vad de hade hört till profeten alaihi salatu wassalam. Och strax därpå så kommer Abu Sufyan till den här platsen. Och han frågar Al-Mejdi, den här mannen som var där med de här två kvinnorna: har ni sett någon från Muhammeds soldater eller kompisar alaihi salatu wassalam? De sa nej, vi har inte sett någon. Vi såg två ryttare, två personer som var här, två resande personer. För att de var inte kända för att vara sahaba, de var inte från Mekka, de här två männen. Besbes och Adi, de var inte från, eller Amr, de var inte från Mekka. Så att de var inte kända. Så han visste inte att de var sahaba. Så Abu Sufyan säger typ, vart stod de någonstans? Så han går dit, där de hade slagit läger. Och vad gör Abu Sufyan för någonting? Han kollar på kamelens spill, kamelens avföring. Han börjar kolla på den och finner dadlar i den. Finner daddelkärnor. Och så säger han, det här var två personer som kommer från Mohammeds folk, al-Islam. Hur vet han det? Dadlarna är från Medina. Så att han var en väldigt duktig, yani, spårare och jägare och så vidare. På det här sättet kunde han veta att de var från el-Medina. Och då ändrade Abu Sufyan sin färdesväg, alltså sin väg tillbaka till Mekka. Och tog vägen som är vid Sahil, som är vid kusten. Taib. Och han skickade ett bud till Quraysh att typ vägen är säkrad. Vi känner till Muhammad al-Islam och hans planer och vi tar en annan väg. Vägen är säkrad, så ni kan gå tillbaka till Mekka. Ja, ni behöver inte längre er hjälp. Och när den här informationen nådde Quraysh så vägrade Abu Jahl. Taib, Abu Jahl vägrade. Han sa, wallahi, vi kommer inte att gå tillbaka tills vi kommer till Bedr och dricker från dess vatten. Och där ska vi stanna i 3 dagar. Och vi ska dricka alkohol. Och vi ska sjunga och spela musik. Så att araberna får respekt för oss. Och då begav sig Al-Akhnas ibn Shariq tillsammans med sitt folk tillbaka till Mekka. Och han sa att vi kom hit för att skydda våran karavan. Och karavanen är skyddad. De begav sig då tillbaka. Så ingen från Walam yashhad Badran Zuhri illa amma Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah Walid Zuhri. Så ingen av den här stammen var med på Badr-slaget förutom en av dem. Resten begav sig tillbaka till Mekka. فبادر رسول الله عليه الصلاة والسلام قريشا إلى ماء بدر. Så vad hände? Abu Jahl var bestämd på att de skulle vara där. Och kolla vilket högmod han hade. Han sa vi ska vara där, vi ska supa, lyssna på musik och visa att det är vi som bestämmer. Så att de skulle bege sig till Bedr. Men profeten alaihi salam, han före. Han kommer före till Bedr. Och där ska han slå läger. Taib, i väntan på att icke-muslimerna kommer. Och innan han slår läger så finns det en man från sahaba som heter Al-Hubbab ibn al-Mundhir ibn Amr. Och han säger, ja Rasulullah, ditt val av plats, är det uppenbarelse eller är det din egna krigsstrategi? Är det du själv som kommit fram till att den här platsen är bra? eller är det uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala? Och då så säger profeten al-Islam, nej, det är uppenbarelse. Eller det är min krigsstrategi, eller det är mitt val. Och då så säger den här mannen nej, att den här platsen är inte passande. Det finns en bättre plats. Låt oss vara nära vattnet, där vattnet kommer ifrån. Och vi täcker resten av brunnen. Jenny, vi sätter ett stopp. Så att de inte kan komma, när de kommer, kan de inte komma fram till vattnet. Vi tar makt över det här vattnet. Och resten av brunnen täcker vi med stenar och sånt. Så att de inte får något vatten. Så vi kan dricka och de kan inte dricka. Så profeten al-Islam tyckte att hans idé var jättebra. Nej. Så att de stoppade det här vattnet. Och här finner vi också en jätteviktig sak, och det är det som vi nämnde tidigare, al-istishara. Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen sagt washawirhum fil amr, att rådfråga folket. Yani, stå inte bara där med dina egna åsikter. Profeten al-Islam bestämmer. Han, mashallah, har de bästa åsikterna. Men när det kommer till världsliga angelägenheter så är det inte fel att höra vad andra personer har att säga. Och det visar också att man bryr sig. Man är ödmjuk. Och man låter folk vara delaktiga. Det är en väldigt fin egenskap. Att profeten al-Islam rådfrågade sahaba om de skulle strida eller inte. Och här kommer den här mannen och frågar om det är uppenbarelse eller om det är ijtihad. Om det är profetens egna slutsats, al-Islam. Och där lär vi oss också att om det är uppenbarelse så har jag ingenting att säga till dem. Det finns ingen ijtihad. Då väger min åsikt ingenting. Om Allah har sagt att det här är platsen, det här är platsen. En muslim ska underkasta sig. Vi kommer inte med våra egna åsikter framför Koranen och Sunna. Utan om det är wahi, khalas. Sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Men då det var ijtihad. Det var profetens egna val, al-Islam. Vad han trodde skulle vara bäst. Den här mannen kanske hade mer erfarenhet av krig och liknande saker. Och kom med den här planen då, att låt oss blockera vattnet för våra fiender. Och bara vi får tillgång till vattnet, det kommer att ge oss ett stort plus. Och profeten al-Islam accepterade hans åsikt. Och det här är viktigt, även om du som ledare inte kanske agerar på allt som folk säger. Men lyssna åtminstone på vad de har att säga. Och om det är bättre, ska du självklart ta emot det de säger. Och det här gäller också för oss. Vi som idag kanske har ledande positioner. Lyssna på folket. Kolla vad de har att säga. För om du kör den här stilen att nej, jag bestämmer. Ingen får säga sin åsikt. Eller när folk kommer, du säger gå härifrån. Och så vidare. Den dagen du har fel och folk vet att någonting är bättre för dig, kommer de inte komma till dig. För att du är den här högmodiga personen som inte vill lyssna på någon. Så att en fin egenskap att man som ledare är ödmjuk. Och lyssna på vad ens folk har att säga. Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala också ner regn. Och det här regnet var mycket, mycket grövre och starkare när det föll över kuffar. Och när det faller över muslimerna så är det väldigt lite regn. Lagom med regn för att svalka dem och för att göra marken fast. Ni vet, öken, det är sant. Det kan vara lite svårt att gå i och kriga i. Men Allah skickade ner tillräckligt med regn för att marken skulle bli stabil. Så att de kunde kriga. Och för de andra är den som gyttja. Och den är massor med regn som handlar om. Så här är bara början på hjälpen som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och man byggde en arish. Man byggde som en liten, vad kan man säga, skyddsplats, upphöjd plats som profeten al-Islam skulle vara på och övervaka kriget. Och han skulle där bestämma, eller gärna övervaka kriget. Och vad hände? Innan slaget så går Rasulullah alaihi salam på slagfältet. Och tänk er nu, ingen soldat har kommit från Quraysh. Han går där Och han säger, här kommer han att dö. Här kommer han att dö. I de stora männen från Quraysh. Exakt på den här platsen kommer han att stupa. Här kommer han att stupa och här kommer han att stupa. Och han nämner namnen. Och han nämner platsen där de kommer att stupa. Och då så säger Abdullah ibn Mas'ud vid honom som sänt honom med sanningen. Ma akhta'a wahidun minhum. Mawdi'a alladhi ashara ilayhi Rasulullah alayhi salatu wasalam. Han svär vid Allah att de alla dog exakt på den platsen där Rasulullah alayhi salatu wasalam hade pekat. Och det här är ett av hundratals, tusentals bevis på att han var en sann profet. Hur kan han veta att dagen efter det kommer bli ett krig? Och i krig, du kan inte råda över vad som händer, vem som ska stå vart. Du kan inte säga till kuffar, kom hit och stå här, vi ska döda dig. Nej, utan saker och ting sker spontant, eller hur? Men subhanallah, uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Här kommer han att stupa, och här kommer han att stupa, och här kommer han att stupa. Och det blev exakt så som han sa. Vilket är ett bevis på att han är en sann profet. Och sen säger Ibn Kathir att Rasulullah alayhi salatu wassalam stod hela natten i bönen. Han stod vid en stam på ett träd och bad. Och folket sov. Och han stod och gjorde dua hela natten. Och det var natten till fredagen den 17 Ramadan. Ja. Och på morgonen därpå så begav sig då Quraysh med sina soldater mot Bedr. Och profeten a.s. gör då dua. Och han säger, oh Allah, det här är Quraysh som är på väg mot oss. De är på väg mot oss i sin stolthet, sitt högmod. De är mot dig och de är mot ditt sändebud. Yani de vill krossa ditt sändebud och de är emot din religion. Ni, ja Allah, ge oss seger. Och här finner vi vikten av att göra dua. Han stod hela natten och gjorde dua. Och när vi tänker på natten, vi tänker på yani när vi kommer hem. Nej, natten börjar i Saudiarabien vid 8 på kvällen. Då börjar natten, solen är en isha khalas. Hela natten till morgonen står han i bön. Står i bön och åkallar Allah subhanahu wa ta'ala. Hela natten, alayhi salatu wassalam. Och ber Allah azza wa jall om seger. Och bland icke-muslimerna så fanns det en man som heter Hakim ibn Hizam och Utba ibn Rabi'a. De uppmanade Quraysh att lägga ner, att åka tillbaka. Vi behöver inte kriga. Men de vägrade lyssna på detta. Och speciellt Abu Jahl. Och Abu Jahl började då hetsa upp folket att nej, vi måste kriga. Och speciellt brodern till Amr ibn al-Hadrami som hade dödat. Han som hade dödats av sahaba kort innan. Du måste hämnas för din broder och så vidare. Så den här mannen blev jättearg. Slet av sig kläderna och började skrika och säga wa amra, wa amra, yani typ vid Allah, yani vi kommer att kriga. Och yani uppmanade då folket till, hetsade upp folket till att strida. Och då så förberedde profeten alaihissalam sufuf. Han radade upp sahaba inför striden. Det här var också ett nytt stridssätt som sahaba eller folket på arabiska halvön inte var vana vid. Utan det var bara man krigade sådär huller om buller, arméerna springer in mot varandra och så vidare. Men här, Allah han säger att man ska rada upp dem i rader. Som Allah också nämner i Koranen, Allah tycker om dem som strider i rader. Det finns många nyttor med det när det kommer till krigskonst. Och så gick han upp på Al-Arish, han gick upp på den här platsen som var avsett för honom tillsammans med Abu Bakr. Och Sa'd ibn Mu'ad och andra sahaba ställde sig där för att skydda profeten alaihi salatu wassalam. Och de säger också här att de ställde en kamel eller häst där och de säger, ja Rasulullah, om det går dåligt, bege dig tillbaka till Medina. Om vi förlorar, rid du tillbaka till Medina. För där finns El Ansar. Som inte visste att det var krig. Om de visste att det var krig, de skulle vara här. Och de är där för att försvara det. Så att de gjorde som en säkerhetsplan. Att går det dåligt, rid tillbaka. No. Och då begav sig sen Utba ibn Rabi'a och Shayba ibn Rabi'a och Al-Walid ibn Utba. Dessa tre stora personligheter från Kuffar begav sig ut och ville strida mot tre av sahaba. Och det här var en vana som man hade förr i tid innan man krigade. Innan det att soldaterna yani går in i varandra, så utmanar en liten del soldater varandra först. Tre från dem och tre från dem. Krigar och de andra kollar på. Okej? El-Biraz kallas det för. El-Mubaraza. Att de strider så här innan den stora striden. Så dessa tre från Kuffar gick då ut och ville möta tre stycken från muslimerna. Och då begav sig tre stycken från El-Ansar fram. Och det var Auf ibn Mu'ad och Mu'awid och Abdullah ibn Rawaha. Auf och Mu'awid var Abdullah ibn Rawaha. Dessa tre. Och då säger Quraysh, vilka är ni? De säger, vi är från Quraysh. Och Quraysh säger nej. Det är inte er som vi vill strida emot. Yani Ansar, vi vill ha ibn Amina. Vi vill ha vårt folk. Yani de som lämnat oss i Mekka. Det är de som vi vill strida mot. Och då begav sig istället ut Ali radiyallahu anhu och Ubaida ibn al-Harith och Hamza radiyallahu anhum ajma'in. Ali radiyallahu anhu stred och dödade Al-Walid. Och Hamza dödade Utba. Och det sägs att det var Shayba. Och gällande Ubaida så stred de och båda yani, skadade varandra. Men då så kommer Hamza och Ali och hjälper honom och dödar också denna opponent. Taib. Ja. Och Ubaida blev skadad. Han blev huggen i benet och dog senare på vägen hem av den här skadan. Rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu. Ja. Och sen så säger författaren att slaget då började och det blev allvarligt. Och Allah subhanahu wa ta'ala sände ner sin seger. Och Rasulullah alayhi salatu wassalam ishtahada fi du'a. Verkligen kämpade ihärdigt och ivrigt i att göra du'a. Wabtahala ibtihalan shadidan. Och vände sig otroligt starkt till Allah subhanahu wa ta'ala så pass att hans rida, hans mantel faller ner från hans axlar. Och Abu Bakr radiyallahu anhu tar upp hans mantel. Och han säger, ja Rasulullah, du har åkallat din Herre. Han kommer att ge dig det som du, det han har lovat dig. Och profeten alaihi salatu wassalam säger, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba la tu'bad fil ard. Om den här armén dör så kommer du inte dyrkas på jorden. Så här finner vi också återigen att profeten alaihi salam gjorde dua hela natten. Hela natten. Och när slaget ska börja på morgonen, han sovit på hela natten. Vad gör han för någonting? Inte att han står och gömmer sig på den här platsen de har byggt för honom. Utan han står och gör dua. Taib. Och han lyfter sina händer så mycket att hans mantel ramlar av. Och här lär vi oss en jätteviktig sak som ulema har nämnt här som en färgda. Och det är att dua är det viktigaste vapnet för muslimer. Vi muslimer ska inte bara förlita oss på materialistiska saker. Att vi har de starkaste vapnen och starkaste pistoler. Vi har de bäst tränade soldaterna och så vidare. Det är inte det som ger oss seger. Vem är det som ger oss seger? Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Wa man nasru illa min indillah. Att seger är endast från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah säger i Koranen, om Allah ger er seger, finns det ingen som kan vinna mot er. Men om Allah lämnar er, så finns det ingen som kan ge er seger. Så det är jätteviktigt, ja ikhwa. När det kommer till konflikter i muslimska länder, när det kommer till problem, så har Allah azza wa jalla gett oss detta vapen. Ett vapen som kuffar inte äger. Ett vapen som Allah azza wa jalla har gett oss muslimer. Och det är dua. Och vissa muslimer gör ett fel när det kommer till konflikter. Nu vi har problem i Syrien, vi har problem i Yemen, vi har problem i många länder. Muslimerna lider, subhanallah. Och då säger vissa, det minsta vi kan göra är dua. Har ni hört det? Det minsta vi kan göra för våra bröder är dua. La wallahi. Det största du kan göra för dina bröder är dua. Inte det minsta. Du kan inte tänka att dua är någonting litet. Gör dua till Allah azza wa jalla och Allah kanske ger oss seger. Eller hur? Så vi ska inte bara förlita oss på materialistiska saker. Och som det kommer att nämnas senare i boken. Det var ett annat slag. Hunayn. Där var sahaba överläge. Här var de underläge. Enligt 300 mot 1000. Och kuffar hade hästar och kameler. Och de hade vapen. Och de gav sig ut i krig. Sahaba gav sig inte ut för att kriga. Och de var yani en tredjedel av kuffar. Taib. Men Allah azza wa jalla kommer att ge dem seger. I Hunayn. Vad hände då? Sahaba var mer. Och Allah nämner detta i surat Tauba. Idha ajabatkum kathratukum. Att ni blev förundrade över era stora antal. Men det hjälpte er inte. Yani om man förlitar sig på det materiella och inte förlitar sig på Allah, så funkar det inte. Utan det är alltid Allah subhanahu wa ta'ala som ger seger. Så att muslimerna ska alltid i alla tider, i alla tillstånd, vare sig vi är svaga eller starka, många eller få, alltid vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är viktigast. Så dua är något otroligt stort i islam. Nå. Och här finner vi också en annan faida. Och det är att i nöd, när man gör dua i nöd, så är det sunna att lyfta händerna på det här sättet. Man lyfter händerna över huvudet. På samma sätt som man lyfter händerna i al-istisqa, när man ber om regn. Yani al-istighatha. Wa idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Yani i nöd dua så lyfter man händerna högt. I vanlig dua så har det nämnts att man lyfter händerna med handflatorna upp mot himlen till nivå av axlarna. Taib. Och vissa ulema säger att man kan ha dem ihop också så här. Men till nivå av axlarna. Det här är de sätten som har berättats från profeten alaihi wasallam i dua. Och också under Jum'a så brukade han göra dua och peka med högra pekfingret. Inte lyfta händerna. När han var khatib och gjorde dua så lyfte han då högra pekfingret. Det här är det som är sunna. Att man gör dua på det här sättet under khutba. Taib. Ja. Så han gör då dua till Allah subhanahu wa ta'ala att Allah azza wa jalla ska ge dem seger. Och han säger, å Allah, om denna armé dör så kommer du inte dyrkas på jorden. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, if tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-mala'ikati murdifin. Att ni sökte nödhjälp hos Allah och ser han Herre, fastajaba lakum. Och han besvarade er dua att jag kommer att ge er stöd med 1000 från änglarna som kommer att komma och stötta er. Surat al-Anfal. Och sedan så slumrade profeten till alaihi salatu wassalam en kort stund. Och han lyfter sitt huvud och han säger, Abshir ya Abu Bakr, hada Jibril ala thanaya an-naqa. Yani Abshir ya Abu Bakr, här är Jibril som kommer och leder den här armén bakom det här dammolnet. Subhanallah, en Allah azza wa jall besvarade hans dua. Det kommer inte mer vapen, det kommer inte mer mänskliga soldater, det kommer 1000 stycken änglar. Ja. Och vem är det som leder dem? Jibril alayhi salam. Subhanallah. Och motsatsen, vad hände med kuffar? Shaitan kom till Quraysh i skepnaden av en man som heter Suraqa ibn Malik ibn Ju'thim Za'im Mudlij. Kommer som en högt uppsatt person. Han tar skepnaden av den här mannen. Fa'ajarahum. Och shaitan ger dem luften att jag är med er. Wazayyana lahum al-dhahab ila ma hum fi. Och han uppmuntrar dem till att fortsätta det som de är på väg att göra. Yani den här striden. Naam. Och det här nämner Allah också i surat Al-Anfal. Wa izayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Då Satan kom och förskönade deras gärningar. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمْ مِنَ النَّاسِ. Och han sa till folket, idag kommer ingen att krossa er. Ingen kommer att vinna mot er. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Och jag är er beskyddare. Yani jag kommer att vara med er. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ. Men när han såg de två grupperna, han såg sahaba och han såg änglarna, نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, så vände han sig om och sprang därifrån. Och han sa, jag ser vad ni inte kan se. Subhanallah. Så kolla här. Muslimerna söker hjälp hos Allah. Allah skickar änglar. Kuffar får hjälp av vem? Ash-shaytan. Änglarna vänder inte ryggen. Änglarna strider. Men ash-shaytan, när det kommer till kritan, han sviker, han bedrar. Och det är så shaytan är. Han är en bedragare och han är en svikare. Och han ger, som Allah säger, falska löften. Taib, han ger bara falska löften. Så här har vi awliya Allah och awliya ash-shaytan. Hizbullah och hizbul shaytan. Kolla hur det går för dem. Naam. Och då säger Ibn Kathir, för att han såg änglarna komma ner för att strida. Och han förstod att de här är vi chanslösa mot. Så han sprang, eller han flydde därifrån. Och änglarna stred så som Allah subhanahu wa ta'ala hade beordrat dem att strida. Och då en muslim jagade en fiende för att hugga honom. Så innan han hugger så ser han hur personens huvud eller kropp går sönder och ramlar av. Är ni någon osynlig där och krigar med honom? Så han vill hugga upp. Det var innan han ens hugger så är personen död. Så det är änglarna som är där och strider tillsammans med sahaba. Ja. Och då blev de rädda, de började förlora. Och kuffar började fly. Den första av dem som flydde, det var Khalid ibn al-Alam. Och muslimerna hann ifatt honom och tog honom till fånge. Och de yani, jagade kuffar, vissa stred dem mot, vissa tog dem till fångar. Och under det här slaget så dog 70 stycken från Quraysh. Och de tog 70 stycken till fångar. Och de tog krigsbyten. Taib. Och så sa de att från de här 70 som dog, så var det de som dog exakt där profeten a.s. hade pekat dagen innan på marken. Ja. Och det här nämner också Allah azza wa jall i surat al-Anfal. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Allah uppenbarade till änglarna att jag är med er. Stärk de troende. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبَ. Och jag kommer att kasta skräck i de icke-troendes hjärtan. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Nah, surat al-Anfal. Så Allah kastar också skräck i deras hjärtan. Taib. Ja. Och vi kanske avrundar där och inshallah fortsätter nästa vecka. Hur slaget avrundades. Det finns vissa viktiga punkter här att ta upp. Och vad som då var resultatet och konsekvenserna av detta slag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.